Peter Andersson läser En drink före kriget av Dennis Lehane i översättning av Ulf Gyllenhak i en inspelning från 2005.
Författarens anmärkning. Huvuddelen av den här romanen utspelas i Boston, men jag har tagit med vissa friheter i beskrivningarna av stan och dess institutioner. Detta är avsiktligt. Romanfigurerna och handlingen utgör en helt och hållet fiktiv värld. Alla eventuella likheter med gestalter eller händelser som skildras i denna berättelse och levande eller döda personer i det verkliga livet är ingenting annat än ett rent sammanträffande. Den här romanen tillägnas mina föräldrar Michael och Anne Lehane samt Lawrence Corcoran, S.J.
You had plenty money in 1922. But you let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do?
Till mina tidigaste minnen hör eld. Jag såg det brann i Watts, Detroit och Atlanta på kvällsnyheterna. Jag såg väldiga områden med mangroveträd och palmer förintas av napalm, medan Cronkite talade om ensidig nedrustning och ett krig som hade förlorat sin mening. Min far, som var brandman, väckte mig ofta mitt i natten för att jag skulle få se de allra senaste nyhetssändningarna på TV från bränder som han hade varit med om att släcka. Jag kände doften av rök och sot från honom, den klibbiga stanken av bensin och fett, och det var dofter jag tyckte om där jag satt i knät på honom i den gamla länstolen. Han pekade på sig själv när han sprang förbi kameran som en dunkel skugga mot en bakgrund av röda flammor och glimmande toner i gult. I takt med att jag blev större verkade det som om också bränderna blev större. Fram till nyligen då Los Angeles eldhärjades och barnet i mig undrade vad som skulle hända med nedfallet. Om askan och röken skulle driva åt nordöst, falla ner över Boston och förgifta luften. Och i somras verkade mina farhågor besannas. Hatet svepte in över stan som en malström och fick flera olika namn. Rasism, pedofili, rättvisa, rättfärdighet. Men dessa benämningar var bara silkessnörena och presentpappret runt en besudlad gåva som ingen ville öppna. Folk dog i somras. Många var oskyldiga. Somliga var något mer skyldiga än andra. Och folk mördade i somras. Ingen av dem var oskyldig. Jag vet, jag var en av dem. Där jag stod och lät blicken följa den smala pipan på min pistol mot ögon som glödde av skräck och hat, såg jag min egen spegelbild. För att få den att försvinna pressade jag in avtryckaren. Jag hörde ekot av skotten. Kände lukten av kordit, men i röken såg jag fortfarande min spegelbild, och då förstod jag att det skulle jag alltid göra. Kapitel 1. För att få sitta på Ritz-Carlton med utsikt över stadsparken krävs det att man iför sig slips. Jag har suttit på andra ställen med utsikt över andra stadsparker utan att ha haft på mig slips och utan att ha känt mig det minsta malplacerad, men det kan hända att Ritz vet något som jag inte vet. Jag tycker om att klä mig i jeans och t-shirt, men det här var ett jobb och därför var det de som bestämde, inte jag. Dessutom hade jag inte besökt tvättinrättningen på länge och mina jeans skulle förmodligen ha tagit tunnelbanan och träffat mig där innan jag hade fått en chans att ta på mig dem. Jag valde ut en mörkblå dubbelknäppt Armani ur garderoben. En av flera kostymer jag hade fått som betalning av en klient istället för kontanter. Hittade ett lämpligt par skor, en slips och en skjorta och voilà. Plötsligt såg jag ut som en man av värld. Jag beundrade mig själv i det röktonade barfönstret när jag korsade Arlington Street. Jag riktigt studsade fram med glimten i ögonvrån. Inte ett hårstrå låg fel och världen föreföll vara en alldeles utmärkt plats. En ung vaktmästare med kinder så släta att han måste hoppat över puberteten drog upp den tunga mässingsdörren och sa: "Välkommen till Ritz-Carlton, sir." Dessutom kom kommentaren rakt från hjärtat.